Då kan man ju fråga sig, är det så att sjukvården har en bristande ledning? Har de fastnat i en ledningsfilosofi, en ledningstanke, ledningsrekrytering som gör att de tar ifrån sina egna led? Vilket innebär att det är ett sätt att se på saker. Vad skulle hända med vårdköerna om vi tog in någon helt annan som liksom bli chef där inne?
Välkommen till Utmanarpodden, podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson, och ledarskapscoachen Ing-Marie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnitten får du jättegärna dela dem på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension. Och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. Vet man egentligen vad som är rotorsakerna i ett problem? Vi fixar och trixar, men vad är orsaken som ligger i grunden? Varför har vi till exempel så långa vårdköer? Eller varför säljer den enskilda kioskägaren ingen kexchoklad trots sin popularitet? Vi kastar oss från detta till hur stor betydelse det har med motiverade medarbetare och att rädslan den kan sätta stopp för engagemanget. Det är många tankebanor, så det är bäst att vi kör igång avsnitt 83. Hej och välkomna kära lyssnare, och vi vill först bara säga ett stort tack till dig som lyssnar och kommer med kommentarer och engagerar dig i de här ämnena som vi tar upp varannan vecka, år ut och år in. Och nu sitter vi här på Go to 10 i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Idag är det inte lika så här sprudlande på något sätt. Det är någonting över dig.
Ja.
Och jag vet inte riktigt vad det är. Vad är det för aura du har idag?
Nej, men vad bra människokännare du är. Ja, men det stämmer, Magnus. Jag är lite bekymrad idag. Man kan vara det vissa morgnar. Och idag har jag haft en sån här morgon. Jag har promenerat hit. Jag älskar ju att gå. Och älskar att gå i Stockholm. Bekväma skor och en lång promenad hit. Men det var inte det jag skulle berätta, utan det jag skulle berätta vad jag hade gått och tänkt på.
Ja.
Jag tycker jag träffar många människor som jobbar på bra. De jobbar på så bra så att de nästan ibland knäcker sig på jobbet.
Mm.
De vill verkligen att saker ska bli bättre. Och då är min fråga, men blir det bättre?
Ja, det var ju en väldigt stor fråga, känner jag. Ja, men innovationer och olika saker genomförs och sådär förstås. Vad är det som egentligen blir i slutändan? Eftersom vi ofta bara jobbar på.
Ja, och det är väldigt få som säger, ja, så mycket bättre det har blivit med bilprovningen nu. Mm. Eller, åh, så mycket bättre det har blivit med skanningen på ICA som man nu kanske inte längre kan ha för att det är för dyrt. Eller, alltså, det är ju sällan som vi känner att vi får liksom cred för att vi är med och gör saker bättre och tänker att det ska bli bättre.
Mm.
Och då tror jag att vi är inne i någon sorts ond cirkel som jag kanske tänker skulle kunna vara en anledning till att vi har många som inte mår så väl på insidan. Därför att man tycker att man gör och man gör, men får inte riktigt det feedbacken, credit, bekräftelsen, tacket. Därför att man upplever kanske inte att det blev så mycket bättre.
Det känns ju som att du har tänkt mycket på vägen hit. Så då tänker jag så här, så som du brukar säga till mig, att då stannar vi kvar här och nystar lite.
Ja, då gör vi det. Ja, för jag har ju innan sagt att det verkar ju som att man inte tar tillräckligt med tid för att se vad som är problemet. Och det är ju lite när jag kommer ut i min yrkesroll och träffar kommuner, organisationer, ibland träffar jag Svenska kyrkan och sådär. Och så ser man ett problem och så vill man fort som katten liksom springa på med det och tänka, nu gör vi någonting åt det. Och ibland när jag jobbar med företag så kan man säga att de drivs så av svarta siffror. Att det ska gå plus. Mm. Så att de tänker, ja, det var inte bra, då får vi göra någonting åt det. Och så gör man någonting. Och ibland så tänker jag att man gör saker utan att veta vad är det egentligen som är problemet eller vad är det egentligen som är behovet. Och i och med att vi har så många komplexa bilder så är man liksom inte överens om vilken bild som ska räknas. Varken som nulägesbilden eller som behovsbilden.
Mm. För det kan finnas olika saker som människor ser alltså.
Ja, men det är klart att det är det ju. Alltså, om jobbar du på lokalvården på ett hotell så ser du ju någonting annat än de som sitter i baren eller de som jobbar i baren klockan 3 på natten. Mm. Eller och reflektionerna kanske kom mycket utifrån att jag funderar på det ordet som heter rotorsakerna. Vet man egentligen vad som är rotorsakerna? Vi fixar och trixar, men vad är det egentligen som är orsaken som ligger där i botten?
För det är där du menar att vi kan se olika orsaker.
Det är klart att vi kan.
Beroende på vem man frågar då. Ja.
Kan vi inte bara ha en sån här liksom, kreativitetsövning som jag ägnade mig åt på vägen hit.
Mm.
Varför har vi vårdköer, Magnus? Nu är det ju så att nu tar vi en sak som varken du eller jag riktigt kan. Vi jobbar verkligen inte i vården.
Nej.
Men det finns ju ändå många människor som har tankar om detta.
Mm.
Mm. Och man träffar ju någon som sitter i någon kö som inte har kommit vidare. Ju.
Mm.
Så då tar vi. Varför har vi vårdköer?
Nu bara brainstormar jag. För lite personal.
Vi har för lite personal.
Mm. Kanske för inte, alltså vi har för lite av viss kompetens inom personalen.
Ja, vi har kompetensbrist. Mm. Det var två saker.
Ja, tekniska utrustningar som vi inte har.
Det kan man ju undra sig, hur ser det ut med vår sjukhusutrustning eller på utrustning eller så, ja. Mm.
Sen är det väl det här det administrativa, det brukar ju sägas att det tar väldigt mycket tid.
Det kan man också fundera på, är det så att vi lägger arbetstiden på fel saker?
Sen får vi ju det här också via media och de vill ju också framställa det väldigt negativt, alltså har vi fått en väldigt negativ bild som kanske inte riktigt stämmer?
Precis, det vet vi ju inte heller. Det vet vi inte heller. Bara av allt det du säger så är det ju jättemycket som man hör. Alltså, du säger att vi har för få som jobbar i vården. Sen är det ju de som säger att det är det inte alls, men de vi har, de jobbar med fel saker. I och med att alla, även våra politiker som är ansvariga för regionerna, kallar det administrativ börda. Så på något sätt förstår man ju att det var väl inte så positivt.
Verkligen inte.
Det var ju inte de administrativa möjligheterna som förenklar jobbet eller så. Liksom.
Hur är det med oss som patienter? Har vi blivit sjukare?
Det kan man undra. Är fetman och övervikt anledningen till att vi har vårdköer?
Mm.
Jag vet inte, här sitter vi och filosoferar som små snillen, men vi kan ju komma på mycket mer. Mm. Eller är det så att vi har flyttat ifrån våra grundsammanhang, vilket innebär att om det kommer en prick på mitt barn och det finns ingen mormor, farmor eller äldre anhörig i närheten utan vi bor 40 mil bort, då söker vi vård för pricken.
Mm. Mm. Exakt.
För det finns ingen annan som kan säga de där prickarna, det har alla mina ungar haft, men de kommer att gå över till imorgon bitti.
Mm. Är vi ängsligare i våra sjukdomar, kan man ju undra.
Har vi då längre vårdköer på grund av att vi söker mer vård på grund av att vi använder en internetmotor som heter Google som gör att vi kan googla på allting?
Och det har de ju sagt att man inte ska göra. Man ska inte googla på sjukdomar.
Och det är ju det alla gör ju.
Ja, alltså man blir väldigt orolig. För man läser ju det och så tycker man att det stämmer in på en själv. För det har man ju också hört att liksom, ja, men de här akutmottagningarna att det svämmar över av folk, att det tar jättelång tid att komma in sen. Där har jag nog varit rätt förskonad. Jag kan bli lite sådär att, men är det så här som det framstår? Jag förstår att på vissa ställen kan det vara det. Eller har jag bara haft tur? Alltså, Är det gnäll också som ligger till grund i det här? Som sagt, nu tar vi ett ämne som inte alls jobbar i. Men man måste ju fundera lite på olika sätt.
Man kan ju fundera på, är det så här att vi har dåligt ledarskap inom sjukvården? Det är ju ofta en sak som man återkommer till. Alltså, är det ett fotbollslag som inte fungerar så kickar man ju tränaren. Är det en regering som inte går, alltså är det ett Sverige eller ett land som inte fungerar så får ju regeringen avgå. Är det ett företag så byter man vd. Då kan man ju fråga sig, är det så att sjukvården har en bristande ledning? Har de fastnat i en ledningsfilosofi, en ledningstanke, ledningsrekrytering som gör att de tar ifrån sina egna led? Vilket innebär att det är ett sätt att se på saker. Vad skulle hända med vårdköerna om vi tog in någon helt annan som liksom fick bli chef där inne?
Ja, intressant. För det kan ju också vara så att det är en struktur också på hur personalgrupperna är uppsatta och så vidare som man kanske har jobbat med under lång tid också.
Och det har jag ju med mig från, eftersom jag har haft möjligheten att hoppa in i olika organisationer och vara chef under många år, så är det ju liksom verkligen så att man har sina långt nedgående traktorspår över hur man gör. Till exempel är det så med svensk förskola som egentligen började ju som dagis eller kindergarten på 70-talet som har jättemånga liknande strukturer kvar. Till exempel hur man lägger personalens schema. Det är fortfarande likadant. Fast att barnen är där mer och fast att det är andra sorters barn och alltihopa så har man ett rullande personalschema. Och det tycker jag är intressant. Det har nu funnits i 50 år och ser nästan likadant ut. Och då tänker jag, är det så i vården också att vi har fastnat i någonting i vården där som gör att man, de kanske skulle behöva något nytt ledarskap.
Men nu har vi ju då brainstormat och kommit fram
till lite... Jag kan komma på fler.
Okay.
Jag kan komma på till exempel artificiell intelligens eller all den här möjligheten vi har att en annan intelligens kan kolla. Vi har ju varit uppe det innan, att det visar sig att cancerdiagnoser ställs ju bättre av en sökmotor än av en läkare. Använder vi inte den tillräckligt? Är det det som gör att vi har vårdköer? En mer utmanande tanke som klart någon har tänkt är ju att personalen har fastnat i ett arbetstempo som inte räcker. Jag vet att det är lite som att svära, men någon måste ju också tänka, det kan ju vara en orsak att vi har fastnat. Men du hör, alltså nu ska jag sluta, för jag kunde komma på hur många som helst när man är så här snillen filosoferar över något man inte kan. Men det jag kom fram till, vi kan ju inte göra någonting åt det innan vi har börjat att tänka, vad är då orsaken och vad har vi bestämt oss för och vad är det vi ska göra någonting åt liksom? För det är ju jätteolika. Beror det på artificiell intelligens eller beror det på personalschema eller beror det på att vi har fått gnälliga medborgare i Sverige?
Mm,
ja, man precis. Åtgärdar ju dem lite olika alltså.
Ja. Hur kan vi gå tillväga då? Har vi några åtgärder vi kan sätta in? Kanske inte mot vårdköerna i detta fall.
Ja, men jo, faktiskt lite mot dem också beroende på vad vi tror på i och för sig. Men det här har vi ju pratat om. Det finns en framgångsfaktor. Vi har pratat om den förr. Den har stor betydelse. Och det är motiverade medarbetare. Jag läste nu igen att det hade kommit en ny forskning som säger att engagemang och det utvecklingsdriv som personalen står för, det har störst påverkan. Både inom offentliga sektorn och den privata sektorn. Även om man då vill göra ett gott jobb så är det ju klart att man också vill få en uppmuntran.
Ja, för annars så får man ju inte det där engagemanget. Till.
Nej.
Eller har man jobbat länge och inte får det där, då tappar man ju det ganska snabbt.
Ja, och där är ju någonting också som man kan filosofera över. Det här med att vad är då, om vi fortsätter vara i den världen vi inte kan, vad är liksom en sjuksköterskas bästa vad är den bästa uppmuntran man kan ge en sjuksköterska då? Är det då en fruktskål? Eller är det att patienten fick rätt vård i rätt tid? Vad är det som sätter sig på insidan hos en sjuksköterska för att man känner, ja, men nu är jag motiverad till att vara den här medarbetaren som hela organisationen behöver.
Det är ju väldigt sällan, tänker jag, som att det är saker som gör det. Utan det är ju det här att man känner att man har gjort någonting av betydelse.
Precis.
Och det är det man får bekräftelse för.
Och där kanske är nöjda patienter eller nöjda elever eller nöjda
kunder eller...
Ja.
partners eller vad det kan vara.
Ja, är det som ger den tillfredsställelsen. Mm. Och om vi då kommer och hoppar tillbaka till början då, så kan man ju fundera på, är det där som vi är lite dåliga på att ge det generellt, som gör att vi har medarbetare och folk runt omkring mig som jobbar, men som inte tycker att de får det tacket eller den uppmuntran.
Eller det handlar ju mycket om ledarskapet här också. Att föra fram när man då som medarbetare har gjort ett bra jobb. Att få den bekräftelsen från chefen. För frågan är så här, om du får beröm från medarbetare eller kund eller någon patient eller det kan vara.
Ja.
Det vägs ju i en vågskål, tänker jag. Och sen så har vi, om du får uppmuntran från din chef eller ledare, då är det en annan vågskål.
Ja, det var en bra bild, ja. Ja, det kan
nu,
jag hålla med.
Nu står jag ju här med båda händerna i den här.
Ja.
De sätter sig på lite olika sätt.
Och det är ju så, eftersom vi har så många som tycker att de jobbar väldigt mycket, oavsett i vilken bransch man jobbar, så har man en känsla av att man gör väldigt mycket på jobbet. Så är ju de båda två viktiga. Jag kan inte säga alls emot dig, men eftersom jag är nere i det här hålet att jag reflekterar över allting idag och inte med bara ljusblåa glasögon, så skulle jag vilja säga att det finns en sak som förstör båda de där skålarna, vågskålarna som du målade upp här. Det är ju rädslan.
För att göra fel?
Ja, därför att man är utsatt för granskning, framförallt i offentliga sektorn, men också i den privata sfären. Blev kunden nöjd? Blev den där bastun tätad som snickaren gjorde? Blev väntrummet städat enligt uppgjord rutin? Och jag tycker att jag har generellt sett fler rädda medarbetare på jobb när jag hoppar runt i min olika konsultroll mot förr.
Mm.
Och den kan vi inte göra någonting åt idag, för det blev alldeles för deppigt avsnitt detta. Men låt mig summera en tanke som jag hade här när jag gick över en bro, som på något sätt är ju så här att rädsla gör människor mindre. Och då gör man mindre.
Jag är helt med på den, för att om man har en rädsla på sitt arbete, då vågar man ju inte utföra saker. Man vågar inte heller att komma på nya grejer och testa de sakerna. Och då kommer ju inte nya innovationer fram, eller vad det nu kan vara för någonting.
Nej. Så rädsla gör människor mindre, och de människorna gör, då gör man mindre.
Ja, nu har vi hamnat i rädslan här.
Ja, nu gör vi någonting åt det. Ja. Vi säger ju det, man får lov att vara där. Det säger Mark Levengood också. Det är absolut helt okej att bryta ihop. Man måste bara också ta sig upp ifrån hålet. Nu är vi där. Då tänker jag så här. Vad kan vi göra åt detta? Då fick jag en möjlighet att knyta ihop detta till att för ett tag sedan hade jag en föreläsning. Inför att jag satt och förberedde den föreläsningen så kom det upp två ord som jag minns ifrån min barndom. Och nu ska vi testa de orden på dig.
Åh, spännande.
Ja, nu kan du inte undra, nu är vi från vårdköer till detta. Men jag kommer tillbaka liksom. Vi har ett litet så här nu liksom. Nu lyfter vi oss här.
Mm.
Nu viftar jag med lappen här, ser du den?
Ja, jag ser den.
Jag viftar tyst för att inte det ska höras. Vad står det på den här lappen?
Här står det människor.
Där står det människor.
Mm.
Gör du det? Om du inte bara ser det vanliga, utan försöker se någonting annat, vad står det då?
Nu tänker jag, nu är du så här på klurig väg igen. Då tänker jag att jag delar upp det där. Då blir det här män i skor.
Precis.
Män i skor.
Då blev det män i skor. Jag är 9 år. Vi har högläsning i min gula lilla skolbyggnad. Och jag är min tur att läsa. Och jag läser män i skor.
Vad hände?
Ja, men klassen skrattade. Men jag tog inte så illa vid mig i det. Jag tänkte, det där ska jag använda någon gång när jag blir vuxen. Nu är jag där. Nu är jag vuxen, tror jag.
Tänkte du så?
Aha, jag tänkte att det, jag trodde att jag kom på någonting där.
Ah,
ja,
jag okay.
blev inte knäckt av det utan Nej. Så. Och då tänker jag, vi tänker det vanliga. Mm, vi är tillbaka till det här att vi ser saker som vi är vana vid att se. Nu kör vi en till. Vad står det här då?
Här står det ingenjör.
Just det. Ja, du. Eller står det någonting annat?
Jag ska se här, om jag delar upp det där också då, för jag tänker att du är inne på någonting där.
Mm.
Då står det ju ingen gör, får jag fram.
Just det. Och det läste min far när jag var liten. Då hade vi en avlägsen släkting som hade blivit ingenjör. Och jag var lite imponerad av det, för vi kom inte ifrån den kretsen eller utbildningsnivån. Mm. Så jag var lite imponerad av det. Men fars benämning var då, jag vet inte om han läste fel eller om han var proaktiv. För då sa han, ja det är sånt som inget gör.
Jaha,
ja.
Okej.
Okay. Mm. Den där släktingen, han hade blivit ingenjör. Han är ingen sån som inget gör. Mm.
För att han arbetade inte med händerna, ansåg
precis.
Din far.
Precis, ingen gör. Mm. Det vill säga man tänker, men man gör inte. Och utifrån det då så gick jag tillbaka till många samtal jag haft med människor omkring det här som verkar finnas en många reflekterar över. Det är några som tänker och sen är det några som gör.
Ja, okej. Okay.
Vi har ju en sån struktur ofta, vi har ett huvudkontor och sen har vi ett lastbilsåkeri, men då är det några på kontoret, de tänker, de andra gör. Det har ju varit en sån där benämning man har sagt, och så har man sagt också att ja, det är lite illa i vårt samhälle nu för det blir fler som tänker och färre som gör. Här sitter vi fler och fler och tänker och fler sådana här tjänster. Med strateger och utvecklare och sådär. Men vem ska jag egentligen göra?
Det tänkte jag på här om dagen bara.
Och nu ska vi börja knyta ihop liksom då. Ja,
det kommer någonting.
Nu kommer någon. För jag tror att en rotorsak rätt ofta är bristen på allas tänkande. Alltså det går inte att göra så att några tänker och några gör. Att det är många som tänker eller många som gör. Eller några som gör och några som tänker eller så. Eller ingen som gör i värsta fallet då, som min far sa. Utan vi måste förvänta oss att alla tänker. Så vi kan inte dela upp det, den där uppdelningen som du tyckte dig har gått och filosoferat över. Utan att alla hela tiden tänker, analyserar för att se nuläget och behovet och så vågar man göra någonting. Nu låter ju det här jätteavancerat som om vi skulle hitta på helt nya saker, men det menar inte jag. Utan jag menar liksom, vi går till en kiosk, en sån här gamla kiosk, och så ser man att de flesta som köper, de köper kexchoklad, och kexchoklad ligger längst borta. Så man får alltid gå och hämta kexchoklad, för folk säger kexchoklad vill jag ha, ja så får man gå va. Ja men då tänker man, oj vad det är driv efter kexchoklad. Jag tror att jag lägger fram kexchokladen. Jag lägger dem vid kassan, för här är det många. Det menar jag är en sak. Man tänker och man gör någonting åt det.
Ja, det kommer inte något centralt någonstans ifrån, utan så här, nu ska alla kexchokladen ligga här.
Nej. Och det menar jag, att då gör man ju saker bättre hela tiden. Om man liksom både tänker och gör samtidigt.
Mm.
Så att, då tänkte jag, hur ska vi då få in det här? Då tänker jag så här, nu är det mycket tänker här, hör jag när jag tänker. Men
tänk.
För att få in det här då, borde börja morgonsamtalet eller avsluta dagen med, eller möten eller vad man nu har, må säga, vad har du sett, analyserat och tänkt idag?
Men det var ju strålande. Alltså det var ju faktiskt väldigt bra. Tänk vilken annan ingång
ja.
I det här mötet. Och vad det skulle bli. Och det skulle ju också kunna föda nya tankar och reflektioner tillsammans.
Mm.
Att så här, jag får höra vad du har tänkt på. Och det kanske också handlar om, ja men om vi jobbar den här kiosken tillsammans och du har tänkt på den här kexchokladen. Och då kanske vi tillsammans, ja, och då kan vi flytta det där också och testa det.
Mm. Mm.
Det är jättespännande.
Och vi sänder också en signal över att allas tankar är viktiga. Vi har ingen som gör och ingen som tänker,
nej.
Utan vi har alla som gör och alla som tänker. Jag var lite glad när jag fick ihop detta, att jag tänkte, det finns hopp nu.
Ja.
För man kan ju också ställa hela tiden frågan, vad har förbättrats sen förra gången? Och hela tiden så ska det vara då utifrån våra kunder, utifrån våra patienter, utifrån våra klienter. Och till exempel, vad roligt att vi hoppar in i en kiosk idag. Men i alla fall, nu hoppar vi tillbaka till kiosken.
Vi stod i en vårdkö och hamnade i en kiosk. Ja,
det var kanske sjukhuskiosken i och för sig. De har alltid något i någon kiosk där. Det brukar vara glimten i, vet du, ljusglimten när man är där. Jo, då tänker jag att då borde man också tänka, varför ska vi flytta kexchokladen? Jo, därför att det gör ju att kioskkön blir kortare. Så det är inte bara så att jag slipper gå så många steg, utan det får ju också en snygg organisation där som gör att kön blir snabbare, vi kan ta emot fler, det blir mindre irritation, ser du?
Ja, och när det finns ju flera stycken där, men det här lilla bara.
Ja, men det ska ju vara, vad förbättrade detta utifrån den här patienten?
Oj, så spännande.
Ja, så att jag tänker att idag, nu ska vi avrunda det. Tack så mycket Magnus för att jag har fått filosofera. Vi började lite där med att det är mycket som jag funderar över, blir det bättre? Och varför tycker inte medarbetare det? Till träna våra ögon och läsa andra saker. Mm. Så nu när du går hem, jag vet att du också går mycket i Stockholm, så tar du och läser på skyltar och så försöker du läsa något som det inte står där.
Ja. Försöker hitta nya ord i det och nya betydelser.
Människor. Eller ingen gör. Ja. Och från det lilla felsägningen eller ögonöppnaren då, så är det så här att nu ska vi få alla till att tänka och göra, för att då hittar vi det som är rotorsaken, nämligen att fler måste tänka och göra samtidigt.
Mm. Vad spännande. Och det vi har lärt oss idag, och kanske också lyssnarna, det är att vi säger ordet kexchoklad olika.
Men innan... Ja, just det, det märkte jag också. Ja, men nu skulle jag ju avsluta det så snyggt, så kom du in med en helt så liksom, de här gul och röda paketen som man kan uttala på olika sätt. Men för jag hittade ett otroligt bra citat. Det kommer man att kunna se på LinkedIn och det kommer man att kunna följa. För den där citatet jag nu ska säga, som avslutar dagens tankar, som är klockrent, den är en sån där så att man måste lyssna på den två gånger och man måste läsa den många gånger. För den här, den är riktigt djup.
Om du säger den, sen tar en liten paus och sen säger du den igen.
Ja.
Så har vi hört den två gånger.
Ja.
Okej?
Okay. Ja, tack lyssnare för att ni är med på alla kullerbyttor i våra tankar. Saker utvecklas ofta till det bästa. För de som gör det bästa av hur saker utvecklar sig. Saker utvecklas ofta till det bästa. För de som gör det bästa av hur saker utvecklar sig.